Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Det här programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare.
Välkommen till Lära från lärda.
Fredrik Hilleborg vid micken, som vanligt. Och den här veckan har jag läst en bok som jag håller i min hand. Boken heter Därför tar kärleken slut. De negativa relationernas sociologi. Författaren heter Eva Illouz. Men med mig har jag inte Eva, utan jag har med mig
Amanda, fast jag heter faktiskt Eva också. Jag heter Eva Amanda Netscher.
Okej,
okay, Eva. Men det är inte den Eva.
Nej, precis. Och anledningen till det här ska jag förklara. Det är ju lite av ett nytt grepp i den här podden. Det är första gången. Tidigare så har jag haft med, ibland har jag haft med de som inte har skrivit, utan varit medförfattare eller översättare och lite allt möjligt. Men nu vill jag gärna ha med den här boken och säkert kommande böcker också, som är lite mer, vad ska man säga, en internationell titel. Mm. Och då bjöd jag in dig som har ett band till sociologi och det här ämnet. Så vi får börja, du får gärna börja med att presentera dig.
Ja, absolut. Eva Amanda Netscher är utredare sociolog i botten. Och jag har även varit sexualpolitiskt aktiv och jobbat inom sexualmedicin från början. Jag började faktiskt där inom sexualmedicinen som sociolog, fast på ett sjukhus, och jobbade på en sexualmedicinsk mottagning. Men sen så hamnade jag mer på förövarsidan, alltså kopplingen till personer som då begår sexuella övergrepp. Och sen så hamnade jag på myndigheten, och sen har jag jobbat med massor med olika. Jag tror att jag är inne på mitt nionde regeringsuppdrag nu. Inte bara kopplat till de här frågorna, utan andra också.
Men den här boken då, vad är din syn på den? För jag har sett att den har dykt upp i massa olika sammanhang och sådär. Så jag blir mer och mer intresserad att det är en tungviktare eller liksom en...
Det är absolut...
För den handlar ju om, skulle jag säga, alltså mycket dit vi har kommit idag och hur vi dejtar, och att det är väldigt mycket folk som jag känner också, som jag kan känna igen när jag läser boken. Så här. Mm. De har svårt att stadga sig, och att det är liksom ett evighetshjul med dejting. Och vi lever ju en tid när just Tinder har blivit så stort de senaste tiden. Att det har också liksom,
men också skilsmässorna, som hon också tar upp i boken.
Har ökat.
Mm. Och varför? Hon ger ju en väldigt god bild av hur liksom hela samhällsstrukturen sitter ihop, och med den här omsorgskrisen som hon beskriver. Det är något som jag verkligen har fastnat jättemycket för. Och liksom hur hon då beskriver hur den här marknaden kring konsumtion också har då påverkat hur vi tar oss an relationer. Både när de uppkommer och när de avslutas. Och att man då också åläggs ett individuellt ansvar i att reda på varför.
Just det.
Både varför blev jag kär i den här personen, eller varför har jag lust att avsluta den.
Ja, men det är bra. Jag tänkte precis komma till det, att vi ska dra lite grann vad liksom byggstenarna, och nu var perfekt. Nu började du här.
Varsågod.
Ja, men jag tänkte på en så här formulering. Jag har lite i mina anteckningar här som också lyfter fram det som du sa, tror jag. En del av det. Hon i slutet så sammanfattar hon några poänger sådär.
Mm.
Och den utgår ju också mycket i helhet, kan man säga, boken, med mycket teori från sociologin. Jag ska se, det var någon jag skulle bara, om jag skulle läsa upp, jag tyckte det var som en spännande formulering. Just det med att marknader har utvecklats, jag tror, nämnde det kort där, men alltså även då så här, på som singel så har det som byggts fram en ny syn på när man är singel och när man så att säga letar en partner. Att det blir som en marknad, ett marknadstänk. Men hon skriver så här, i de traditionella äktenskapen, alltså om man backar lite tiden då, parades kvinnor och män ihop mer horisontellt, alltså kanske inom sociala grupper. Då, inom sin grupp, så här, kanske ens föräldrar till och med rekommendera.
Utifrån klasstillhörighet.
Precis, med avsikten att maximera egendom och välstånd ofta.
Mm.
På sexuella marknader som idag så slår de sig samman efter sitt sexuella kapital och för ekonomiska och känslomässiga ändamål.
Mm. Det hon gör är att hon gör väldigt snyggt. Att hon liksom beskriver den här moderniseringen, individualismen, konsumtionsmarknaden och den digitala eller den tekniska möjligheten för hur vi konsumerar relationer utifrån samma princip.
Om du skulle beskriva just det här fenomenet för någon som inte vet vad det är, hur skulle du beskriva då?
Nej, men att kroppen och sex är en handelsvara idag.
På vilket sätt då?
Eftersom allting utgår ifrån att vi hela tiden värderar och värderas.
Mm.
Och det kan vi göra mycket snabbare tack vare eller på grund av den teknologiska möjligheten än vad vi kunde förut. Egentligen så skulle jag säga att det inte är så mycket som har förändrats i själva liksom de grundläggande byggstenarna. För vi vill fortfarande bibehålla liksom klassens, eller att vi liksom vill stanna kvar. Egentligen vill vi i och för sig öka. I och med patriarkatets liksom uppbyggnad också, så vill man ju också även klättra i klass.
Mm.
Alltså man vill inte ner, utan man vill liksom upp.
Omedvetet eller medvetet så gör folk det.
Ja, och det är inget val, och det är också någonting som hon bygger väldigt mycket sin bok på. Det är ingenting vi väljer, utan det är så liksom samhällets spel ser ut. Och väljer man att inte delta i det här spelet, då hamnar man liksom utanför. Det var det jag skulle komma till när jag började liksom sväva iväg lite.
Ja, du menar om man inte kan läsa av de här koderna? Så
om man inte kan läsa av eller vill. Alltså det finns faktiskt de som också vill göra motstånd ifrån att det ser ut så. Det tror jag absolut.
Mm.
Att man inte vill att det ska vara en konsumtionsmarknad när det gäller relationer. Utan att det ska vara liksom, kärleken ska vara fri och man har liksom en romantisk idé utav kärleken.
Just det.
Det tror jag.
Det som är spännande tycker jag, som hon sätter fingret på, är ju då, precis som jag nämnde med den här formuleringen, att tidigare, om vi backar 100 år eller sådär omkring, så har det har ju liksom varit en successiv övergång såklart. Men då handlade det ju såklart, när man bildar par så handlade det om att man skulle bilda par för att liksom trygga sin framtid eller sin position. Och sen, jag tycker också det är spännande hon nämner det som att man bildade par för det syftet, och sen i slutändan så kanske man också hade då sex eller... Känslor var inte så himla intressant.
Viktigt. Men det är ju det individualistiska samhället som har liksom hänt oss.
Ja precis. Alltså, sen har det hänt mycket med... Alltså det har blivit ett mer individualistiskt synsätt.
Och att vi är mycket mer inriktade på våra egna känslor. Och inte så mycket i den sociala gruppen.
Nej, i alla fall inte... precis, och det är inte dina föräldrar som kommer. Och nu ska vi hitta en person här. För att äktenskapet är, och sen, för nu är det lite tvärtom med det här med att nu börjar folk med att ha sex. En idé om att man ska bli kär och sådär.
Mm.
Så var det inte alls förut.
Nej, och det är jätteviktigt att vi också separerar liksom. Och det säger hon ju också, att det handlar inte om att romantisera det som var. Alltså i att vi liksom på något vis är kritiska mot det som är nu, eller vad det är som har hänt. Alltså individualism, modernitet, teknologi, digitalisering, alltså så. Och de sakerna kan man liksom aldrig frångå, men vi har fokuserat väldigt lite på just det och väldigt lite på den sociologiska påläggningen eller angreppssättet när vi pratar om kärlek och relationer, utan det har blivit en, liksom en individfråga kring att skapa relationer och att gå ifrån dem, eller liksom skilsmässa och så vidare.
Just det.
Och det är det som hon vill ja, som hon är kritisk mot och tycker att vi kanske skulle ägna oss lite mer kring. Man är mer skolad individuellt skulle jag säga.
Människor överlag, alltså tänket.
Ja, men att man också, det är det som premieras, alltså också utifrån när vi ska prata om mänskliga relationer. Man är väldigt sällan, alltså jag är oftast väldigt själv.
Alltså du är själv med ditt perspektiv menar
du? Ja, exakt. Mm. Själv med perspektivet, och det är det hon på något vis vill lyfta fram som viktigt. Att när vi ska prata om de här sakerna så vill hon vill inte låta moralistisk, hon vill ju bara höja det sociologiska perspektivets värde i att försöka förklara. Och vad det handlar om för mig, det är ju också att på något vis avlasta människan från ett individuellt ansvar. Det skulle liksom kunna underlätta för många, troligtvis, att inte lägga så mycket ansvar på sig själva när de inte får till det.
Mm,
istället för att gå hela tiden själv, varför blir det fel för mig? Varför kan inte jag hitta en partner? Och så vidare, och så vidare, och så vidare.
Att anledningen kan också vara, eller så att säga, liksom systemet, eller alltså just samhället, eller alltså som, vad ska man säga?
Ja. Alltså det läggs redan så mycket ansvar på oss som det är. Liksom. Det går liksom inte att lägga, skulle jag säga, så mycket mer individuellt ansvar på oss. Och det tar hon ju också upp inom den här liksom, kontexten av frihet, att välja frihet kontra liksom, ofriheten. För kvinnor har det här ju inneburit massor med saker. Det är bara det att det har slagit lite fel för kvinnor i dejtingvärlden.
Ja, vi ska återkomma till det, men precis, frihet också. Men det som jag tycker är spännande, varför det också är intressant. Dels får jag bara återkomma till det du sa med när man tittar på sociologi. För ofta inom sociologi tycker jag, när jag har haft med i podden tidigare och sådär, då lite grann, man studerar ju beteenden i ett sammanhang, eller liksom hur det påverkas och sådär. Det blir som en slags, man backar tillbaka ett steg och ser, men så här gör vi ju, liksom, varför gör vi så här?
Mm. Alltså, så. Ja, men lärande om den sociala människan, det är liksom det sociologin är.
Exakt, och det är spännande. Och ibland, för vissa kan jag tycka, ibland kan man få reaktionen sådär, ja men och? Alltså så gör vi, men och alltså, sådär, de som inte är intresserade. Mm. Jag tycker själv att det är väldigt spännande att liksom få förklarat och förstå lite mer så här, just det, vi gör så, vi ställer oss i kö, liksom, eller vi gör det, eller vi, det, så här, vi rör oss med andra. Så det är spännande liksom, att backa tillbaka. Jag tycker det är väldigt intressant. Mm. Jag har också mött reaktionen att folk säger, ja men, spelar det för roll?
Jo, men för att jag tror att vi är väldigt inpräntade med att just vara de här individualisterna, och att det är det liksom individansvaret i många frågor som är det mest tongivande. Och att det är där vi ska vara och befinna oss, och det är där vi ska prata och om beteendeförändringar, och vi ska gå KBT och det är diagnoser hitan och ditan, och då är det liksom det medicinska perspektivet som tar väldigt mycket överhand, men även liksom det terapeutiska. Så bara ett sånt, apropå omsorgskrisen igen, liksom att det är väldigt sällan den här liksom avlastningen från individen får liksom.
Ja, det är en viktig poäng med som hon vill bidra med.
Ja, jag tycker det. Mm. Väldigt viktig poäng.
Jag tycker också det här, vi är en stark del av det. Alltså speciellt i Sverige där vi är så individualistiska i vår kultur. Så jag tror att man, det är lätt att också inte ens se något alternativ. Mm. Alltså om jag skulle, liksom, ska man gå och prata med vem som helst ute på gatan och prata dating och så. Vi har det här perspektivet, och man skulle till och med, ja men hur ska man tänka istället?
Mm.
För att det är så självklart.
Eftersom
det är liksom i vår kultur. Vi fiskar i vattnet.
Jo.
Det är intressant.
Men jag tror att om man skulle göra det lite mer intressant och spännande för lyssnaren, om den nu personen själv då har varit inne och dejtat, till exempel.
Mm.
Eller vill börja dejta.
Eller känner folk som är.
Eller känner folk som är inne i dejtingen.
Mm.
Då tänker jag att ingen av oss idag som letar partner eller har partner och har skaffat en partner inom en 10-årsperiod har typ undgått detta med framförallt den teknologiska utvecklingen, men just det här med hur vi som konsumerar kroppar och sex och relationer.
Mm.
Det är liksom ingen som har kunnat undgå det, oavsett om man vill eller inte. Utan Nej. Den har alla, vi har alla fötts in i den världen, om vi liksom är aktiva dejtare just nu eller har varit de senaste 10 åren. Så skulle jag säga. Och då blir det intressant, alltså då gäller det här även mig.
Ja,
så
men
ingen
verkligen.
Liksom undan. Och även om relationen skulle ta slut, alltså eftersom det alltid är ett alternativ idag, att liksom göra slut för att man inte har lust eller för att man inte känner att ens frihet tas tillräckligt i stor utsträckning på allvar, eller att man liksom inte får göra sin egen personliga resa eller vad det nu kan handla om, eller vilket begrepp man nu använder. Då har man ju alltid möjligheten att liksom avsluta relationen. Så. Då går man ju också in i ett nytt stadium. Ja, men om sex och intimitet är viktigt för en, vilket det är för de flesta, då kommer man ändå hamna där. Och då är vi ändå inne i det. Så att man liksom kommer ju liksom inte ifrån det. För jag tror att alla lever med en inre fråga. Är jag kvar i den här relationen för att jag vill? För att jag måste? Vilka värden har det för mig?
Just det, vilka värden har vi för mig? Det är ju en nyckel. Mm. Alltså, vad ska man säga? En inställning att man ska få ut någonting. Och det är ju också en del av det här med, så att säga, marknadstänket.
Mm. Ja, men vi ser relationer lite grann som slit och släng. Precis som vi gör med, har gjort med kläder eller med saker. Det går alltid att byta ut. Så.
Och mer i det ligger väl också att man, de som dejtar då, när man gör det, så tänker man, vad kan jag få ut av det här? Det är också en slags... Mm. Som,
vad vinner jag på att? Är oftast det. Ja. Den centrala frågan man ställer till sig själv.
Men en naturlig tillbakafråga då, om vi skulle ringa upp någon och säga så här, ja, men du, så tänk, då skulle den säga så här, ja, men vad är alternativet då?
Ja, men precis. Då blir man ju typ en incel.
Ja, men vad är alternativet?
Nej, men alternativet är väl att så här, det finns inte så många alternativ, för det är det här som finns att erbjudas idag. Marknaden har liksom tagit över och blivit liksom kärlekens och intimitetens stora plattform där vi kan mötas. Vilket inte helt såklart stämmer överallt, alltid för varje individ i varje sekund. Så är det ju inte. Men vi lever ju under de förutsättningarna, så det kommer ju alltid genomsyra relationer på ett eller annat sätt. Sen är det ju, alternativet är ju att vi kanske pratar mer om just det. Att kunna mötas i det.
Mm.
Alla skulle väl läsa den här boken egentligen. Och liksom på något sätt försöka förstå den. Vilket är ju inte så lätt att säga. Alla läser boken, för den är ju ganska...
Mm.
Kanske svårbegriplig, nej, men, om man inte är van.
Och, nej, men precis. Och den typ av text. Det handlar ju heller inte om en bok som är liksom, det här är lösningen, eller liksom, det här är bara dåligt. Nej,
och det
eller bara
är
bra.
Också sociologins bidrag, vill jag bara poängtera. Vi ska inte komma med några liksom, absoluta svar eller perfekta lösningar. Det är inte sociologins vetenskapliga bidrag till vetenskapen. Utan det handlar om att man försöker komma närmare sanningen som möjligt. Och här har ju författaren hittat ett spår där vi har en väldigt stor lucka. Ett område som vi inte har pratat så mycket om eller studerat.
Mm.
Och det är ju det viktiga. Mm. Att vi hela tiden försöker närma oss nya spår. Och varför är det viktigt? Jo, för att när vi tar hela tiden nya lagar, alltså i slutändan, eller kanske bara en ny samhällsdebatt, eller att det finns frigörelseprocesser, eller där det finns nya föreningar som bildas av olika skäl, då ska ju de vara en lösvar eller liksom en lösning på någonting som vi har problem med. Men om man inte går till botten eller roten med det som kanske är ett problem, då tenderar ju det där att bli lite tomteblås. Eller en lagstiftning som egentligen inte funkar, eller där man märker, som en sexköpslag till exempel, som jag ligger mig varmt om hjärtat. Men liksom oavsedda konsekvenser av någonting som har hänt. Man har kanske en idé om någonting, men sen så blir det inte så. Och då måste man ju på något vis undersöka det mer. Och det tycker jag sociologins starkaste kort är. Mm, att liksom närma sig det. Och att det inte är absolut, utan att det är massor med saker som hänger ihop. Och det kan sociologin bevisa.
Precis, ge nya perspektiv. Någonstans, ja. I alla fall fick jag det när jag läste den.
Jag har en annan idé om vad som händer. Alltså du sa så här, ja, men vad ska vi göra istället? Eller vad är alternativet? Mm. Alternativet är att vi blir ensamma. Vilket vi ser en mycket större trend också att vi blir. Är du med?
Ja.
Jag menar inte att det är ett alternativ, men att det är det som händer. Det blir en väldigt stor konsekvens ifall vi inte börjar ta det här på allvar.
Uh-huh.
Hon menar ju på att det här är en av våra största liksom, kriser vi har.
Mm.
I hur vi konsumerar relationer och intimiteten. För att det får så stor påverkan på oss människor och hur vi mår. Och en konsekvens av det är ju bland annat ensamheten. Varför har liksom vissa länder ensamhetsministrar? Eller varför lever så många i singelhushåll? Varför mår vi så dåligt? Varför har den psykiska ohälsan ökat fast vi egentligen borde må så bra?
Men jag tror, om man tar det med konsumtion, just att vi ser parbildning och dejting och så som är samma mekanismer som när vi konsumerar saker i princip. Men jag tror att också, skulle man säga det, så tror jag också man skulle få svaret så här, nej men vadå, jag liksom dejtar ju och så blir jag kär och sådär. Jag tänker inte alls. Liksom. Mm.
Men att bli kär är ju också en, om man då pratar utifrån ett psykologiskt perspektiv, det är ju en sammansättning av olika kroppsliga funktioner som sätts ihop. Den kärleken kan ju också lika snabbt försvinna. Känslan, alltså att man är kär. Det vet vi också, när vi går in i en förälskelsefas så går den ju oftast över också. Och då handlar det om någonting annat. Då måste ju relationer bygga på någonting mer. Och det är där det blir problematiskt, eftersom vi ser att så många relationer helt plötsligt tar slut. Och det är för att så fort förälskelsefasen är över, då är vi kanske inte lika intresserade längre. Den toxiska liksom, reaktionen i hjärnan tar slut. Och
ja, ja, om man då, bara som, vad ska man säga, som... För att jämföra med någonting då, hade vi backat ett antal år tillbaka i tiden, liksom några generationer, så hade man inte tänkt kanske lika mycket så att så här, får jag ut tillräckligt mycket, utan så här, nu är vi gifta, nu kör vi liksom. Ja. Alltså, det är inte så mycket att hålla på.
Och sen är det också viktigt att poängtera att sex och kärlek inte alls hör ihop. Det kan göra det, och det är väl oftast då vi känner en större meningsfullaktighet eller känner oss som att det blir ännu större liksom, när de två sammanförs. Men sex är också väldigt frånkopplat. Alltså, vi föds som sexuella varelser, den är inte liksom sammankopplad med kärleks... Liksom, alltså reproduktion och sex är inte heller... och njutning är inte heller alltid... Den är långt ifrån ihopsatt.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Men då det här med kärlek, inte det också, det är ganska påeldat av populärkulturen och så här, det finns en bild av så här, att man ska hitta något fantastiskt.
Jo, och det har ju den här dating liksom marknaden också fattat. Så. Det är bara det att de har ju också vridit det ett steg längre. De har förstått att så här, ja, men här kan vi också få ännu mer ut av att vi också pratar om att singellivet är fantastiskt, för då får vi ju fler användare.
Mm.
Alltså att de vinner ju också på det. Så att jag menar...
Precis, det finns intressenter.
Vi har liksom inget val i det här, utan vi slängs med in i en karusell som vi liksom inte riktigt kan frångå. Så.
Men jag skulle vilja återkomma till det här med, för det tycker jag också är en bärande del och väldigt mycket idag. Det här med så här, frihet och att man ska, alltså det är ju väldigt så högt rankat, inte minst i Sverige, så där det ska frihet och man ska känna liksom fria
mänskliga
val och
rättigheter, ja, alla sådana fina begrepp.
Mm. Och alla ska liksom, alltså det är väldigt högt rankat och även där så känner vi just som att, alltså, men det är viktigt att jag gör mitt eget val.
Mm.
Men just det finns en paradox i det där liksom.
Enormt.
Att man kan du inte beskriva vad den är just när det handlar om att bilda par, en tvåsamhet kontra den här friheten som är liksom.
Jo, men för kvinnor har ju den här friheten inneburit en massa saker. Vi kan skilja oss, vi kan även anmäla våra äkta makar för våldtäkt.
En massa positiva saker.
Positiva saker som har ägt rum för oss, och frihet och liksom det här med att äta p-piller eller abortfrågan. Alltså, så att vi ska ju liksom inte ta... Alltså, med det nämnt så finns det ju återigen, oavsedda konsekvenser utav den här friheten. Vi trodde kanske när frigörelse, liksom perioden trädde i kraft och vi började göra alla de här reformerna, att det här skulle leda till bara någonting positivt. Men det finns, tror jag, väldigt sällan reformer eller nya möjligheter i en frigörelseprocess som bara har positiva bäringar på en grupp. Vi måste också våga se de negativa konsekvenserna om vi liksom vågar gå till att hitta sanningen lite mer. Och det är det vi sällan gör, nästan någonsin, när vi gör nya reformer. Vi vågar liksom inte ställa oss de frågorna. Vad blir de oavsedda konsekvenserna och hur tar vi ansvar för det?
Mm.
Och så får vi ta det, den smällen sen. Och en av de smällarna är ju att ja, men vi har en dating-era som är mer negativ för kvinnor. Alltså det har förstärkts helt enkelt med hur, vi konsumerar, hur män kan konsumera kvinnor.
Det jag vill åt först.
Ja.
Bara,
just ja, förlåt.
Mm. Nej, men eller jag tänkte att jag vill åt först i alla fall. Det var det här med att idag, om vi överdriver lite, så kan man ju säga så här, ja, men de som dejtar idag eller ute på Tinder och så här, det är väldigt mycket jag. Alltså frihet, ja. Jag nu jäklar, liksom, mm. varför jag. Men alltså just så här, paradoxen till att bilda par som kanske handlar mycket om att kompromissa i ett förhållande och så vidare. Mm. Jag menar liksom den här liksom jag-friheten som rankas högst i vårt samhälle. Och samtidigt har vi ju att många
ensamma
istället.
Jo, men det blir ju den här förvirringen som hon också är inne väldigt mycket på. Förvirringen mellan att jag och mitt självförverkligande i en konstellation av ett par eller i en tvåsamhet.
Exakt, är inte det, för, alltså
det... Jo, men det var därför det inte liksom helt enkelt går att särskilja kvinnor och män i det. För att kvinnor, för dem är det mer positivt att liksom uppleva den här jag-känslan, teoretiskt. Sen att det inte har blivit så. Utan att vi har liksom ändå antagit vissa manliga beteenden. Vilket vi alltid gör i frigörelseprocesser, tänker jag. Att den gruppen som har mer makt i den man eftersträvar beteendemönstret i. För att då har man också lättare att få den makten. Men paradoxen eller förvirringen ligger i att vi tror att med den här jag-känslan eller att jag ska kunna få göra mitt självförverkligande, att vi liksom inte tror att den går att förena med tvåsamheten riktigt. Eller rättare sagt, vi tror kanske att den ska gå att förena, och så går det inte riktigt, för vi är inte riktigt medvetna om vad som ska hända eller vad det är i relationen som den här egentligen som det bygger på.
Ja, för det känns ju som ett ganska vanligt problem någonstans när man känner de som är singlar dejtar mycket, och det är som det här jag-fokuset är ju starkt, liksom, eller det som har pratat om dem. Och samtidigt så här, men vad 17, det går liksom inte, dejtar liksom. Du känner igen den?
Absolut. Men det är ju också för att man dras in i, apropå den här karusellen, att man kanske kommer vara i större behov av framöver, om vi fortsätter på det här spåret, när vi märker att det här funkar inte längre, så tror jag att vi kanske kommer ha mer behov av att liksom sammansvetsa oss och visa liksom på något vis en framtida bild av att den här relationen har en riktning väldigt tydligt. Man vill kunna visa varandra att jag menar allvar.
Mm.
Och min kärlek till dig är starkare än köpkraften eller slit- och slängsamhället, eller att vi inte kan konsumera som vi gör. Precis som med klimatfrågan, liksom, att vi kommer komma till en sån aspekt i livet där vi liksom till slut fattar ett beslut att så här kan vi inte hålla på längre med varandra, för det här kommer liksom inte bli bra.
Ja, det är nog långt dit.
Ja, kanske.
Men,
så länge köpkraften får liksom hålla fast oss.
För du sa något intressant där, det här med att förhållandet ska ha en riktning. Och för det är någonting hon tar upp som också är ett viktigt begrepp, den här ovissheten som nästan kännetecknar kanske ett parbildning och dejtande idag. Och återigen, om man ska ta liksom, om man kastar sig tillbaka i tiden, så kan jag gissa att det var förr i tiden då, om man säger så, bildade par, så var det mer liksom en, ja men då visste man, det här innebär det liksom. Men just idag, om man dejtar och kanske träffar någon via Tinder och så där, att det redan från början finns en ovisshet.
Mm.
Så här, vad gör vi nu? Mm. Dejtar vi inte? Är vi ett par? Alltså, hej, det finns liksom ingen så här... Det finns inget direkt manus för.
Nej.
Det här är riktningen, eller hur? Och det är det hon menar också, med att det omgärdas av en stor ovisshet, hela processen.
Ja.
Sen också det som är spännande som man menar med det, är den här paradoxen som vi har varit inne på, speciellt kanske ur då, om man jämför kvinnor och män, att om man tänker hela 70-80-talet och sådär, att det har blivit en i hela samhället just att så här, kvinnor kan stå på egna ben och försörja sig och sådär. Mm. Att när den har förstärkts så har det blivit jag-fokus.
Det hon påstår ändå utifrån alla hennes studier, det är ju att hon, det är att män ändå har vunnit på det där jag-fokuset och inte särskilt mycket kvinnor. För att det längre är det inte ens en social, liksom, ett socialt värde för män att ens ingå i äktenskap eller i en parrelation eller intima relationer. Vilket ju gör att då blir kvinnor liksom oavsett bärande ansvariga för familjebildning och fortbildning, eller vad säger jag, reproduktionen. Liksom.
Kan du inte förklara det, vad hon menar då? Alltså, återigen på gruppnivå, men varför skulle det vara så då? Att,
Om man tänker sig att män alltid har varit överordnade kvinnor, vi utgår från det.
Mm.
Och så hittar marknaden fram till oss individer och vi förändras jättemycket i och med det. Alltså vi får ett helt annat förhållningssätt till att köpa, sälja saker och att införskaffa saker och att saker och ting får ett annat typ av värde. Och vi kan dessutom i den tekniska möjligheten producera helt annorlunda. Mycket fortare, mycket snabbare. När den marknaden styr även de sexuella och intima relationerna utifrån att män är överordnade, då förstärks den bilden även i intima relationer.
Mm.
Så att för kvinnor så innebär det fortfarande att bära liksom ansvaret för hem och hushåll eller kärleksbandet i relationen. Eller de får oftast vara de som står för det negativa i det här att med frigörelsen. Alltså även om kvinnor vill frigöra sig, det handlade ju mycket om att också att inte behöva utstå våld. Alltså det var ju liksom den största anledningen. Att kunna också få rätt till sin kropp, att inte behöva bära barn eller att kunna. Alltså men, så. Men när de inte längre ens kan, i det här köp och släng liksom, samhället, kan då på något vis få gehör ifrån motparten. Nu pratar vi heterosexuella relationer hela tiden, som ni säkert hoppas jag förstår att vi gör. Mm. Eftersom det är det också som författaren har liksom utgått ifrån, heterosexuella relationer. Då blir hon ju liksom, hon blir ju också ensam ansvarig kring det känslomässiga. Men behöver ju inte ta ansvar för det då heller. Så den har ju liksom bara förskjutits från det här familjeförsörjningsbiten kring det ekonomiska. Ja, det har mannen stått för, men nu när vi kan göra den resan själva, då är vi ändå kvar i det här känslomässiga spåret, att vi fortfarande behöver ta ansvar för det. Därför blir hon ju mer sårbar i en dejtingsituation. För om hon vill gå vidare och han tycker att nej, men det här, så här är så här marknaden funkar, du kan inte komma och ställa de kraven på mig, då blir det liksom, men nu pratar vi gruppnivå och ja, jag vet att så är det ju inte, för det är många män som vill ingå eller liksom,
ja, och tvärtom.
Ja, precis. Ja. Så att den går ju inte att prata på individ, det går inte att prata på individnivå på det sättet, men på gruppnivå så skulle jag säga att det är mer så det blir. Och tittar man på, så var det i alla fall när jag var på Tinder, att mycket av bilderna på män handlade ju om muskulösa kroppar, vilka stora fiskar de hade fångat eller hur stora båtar de hade. Liksom, det fanns ju ett sånt väldigt tydligt spår, medan kvinnor la upp väldigt mycket andra typer av bilder och texterna var ju också väldigt uttalat kvinnliga och manliga. Så att vi kan ju se de här aspekterna fortsatt in i, alltså det är bara att det blir en annan touch på det, eller en annan sväng. Men det är egentligen de samma normerna som på något vis får fortgå. Liksom.
Det som jag tycker är knepigt med det där, det är ju alltid just att pendla mellan gruppnivå och individnivå. Skulle du inte kunna ge något sånt liksom, individnivå-exempel, praktiskt exempel, hur det skulle kunna se ut? Hur det skulle kunna skilja sig mellan en singelman som du känner och en singelkvinna?
Jag tror att dels så har vi de kvinnor som verkligen har anammat det här manliga beteendet och den manliga blicken.
Vad är liksom det för något, alltså, det manliga beteendet?
Men objektifieringen av kroppen liksom, och att se sex som någonting väldigt frigjort, kärleken. Liksom, att det är det som är eftersträvas också. Att det inte ska höra ihop. Vi vet att det inte gör, men ibland så är det ju spännande när det gör det också. Men att då när kvinnor börjar välja bort män, för att de inte anses vara tillräckligt värdiga. Då har vi ju liksom skapat liksom en ny typ av så här marknad också, där kvinnor också är mer med och bestämmer. Men det är fortfarande enligt manliga. Alltså hon pratar ju väldigt mycket om att så här, kärlek och intimitet har feminiserats. Jag vet inte om jag alltid skulle hålla med om det, delvis kanske. Romantiserat är kanske tagit på ett annat begrepp. Men om man skulle ta då så här en kvinna och en man som dejtar på Tinder till exempel. Vad vill en man ha ut? Han vill ha en snygg tjej, Alltså det är också det, liksom, vad kan en man få ut av det där? Hon får gärna vara lite yngre, alltså så har det också alltid sett ut. Liksom. Får gärna vara lite yngre, han får gärna ha lite mer pengar eller liksom en karriär och så. Han måste ha liksom andra statusvärden kanske än vad hon behöver ha.
Ja, just det. De vill få ut olika saker av det, den här utbytet.
Ja.
Ja, så att om vi skulle gå prata med singeltjejer så skulle de säga en sak som de är ute efter då. Och singelkillar så säger de något annat.
Ja, jag tror att man är helt överens om det här, att det är så det ska se ut.
Ja, men precis. Ja,
jag tror inte att det är liksom en så här fin att tänka annorlunda. Men vadå, varför skulle inte han ingå i den här kategorin? Det är det jag eftersträvar. Liksom. Och det där försöker vi ju förmedla via de här apparna, tänker jag, i både text och bild. Vad det är man vill ha.
Jag tänker att Tinder har ju förstärkt det här.
Och sen så blir det ju mer komplicerat när man väl börjar träffas. Alltså så, eller har börjat dejta. Då blir det ju massor med fler saker som kommer in. Så här, apropå självförverkligande eller jaget eller mitt egen värde. Vad får det mitt, alltså, i förhållande till den här personen? Så här, vad, den sociala statusen, ökar den nu med det här? Eller liksom,
just det. Men och det där är ju intressant, för det handlar fortfarande om vad jag får ut av det.
Mm.
Inte om vart är relationen för riktning. Då
Nej. Och det är ju för att vi befinner oss i den här omsorgskrisen.
Ska bara se om det är någon anteckning. Har du någon anteckning på några? Framförallt om det är några speciella pusselbitar sådär som...
Nej, men det är väl det här också förvirrat när vi tror att vi är fria att göra val. Som jag tycker blir också så viktigt att, liksom, att hon för fram. Vi tror att vi är fria och liksom får en, liksom, en känsla av att säga yes, nu är jag fri. Jag kan, alltså utifrån ett kvinnligt perspektiv då så blir jag jätteglad över att jag får välja partner som jag vill. Tänk om jag var tvungen att gifta mig eller tillsammans med någon som någon valde åt mig. Det är bara det att sen så när jag ingår i ett äktenskap så, eller i en relation, så märker jag att det finns så mycket saker som jag inte väljer i den här relationen, utan som jag måste liksom bara get along with. För att det är så mycket annat i samhället som också ställer krav på mig kring hur jag ska vara. Som inte bara har med min relation att göra. Och där tror jag också blir förvirrat. Att man blandar ihop det med sin kärleksrelation. Ja, men jag blev ju kär.
Mm.
Och då blir man lite så här skamsen över att hur kunde jag bli kär nu när det blev så här och jag trodde att det skulle bli annorlunda. Liksom.
Ja, men så där kommer det väl alltid vara. Det finns väl inget som finns en alternativ till det?
Nej, men alternativet är ju att man skiljer sig. Vilket ju fler och fler gör. För att man upplever att så här, nej, men min kärlek var inte så pass stark. Eller min frihet är viktigare än att den här relationen funkar. Då väljer jag att lämna. Och det kan ju vara jättesmärtsamt liksom, att gå in i den processen. För det handlar om att jag också ytterligare måste undersöka vad det var med mig som gjorde att jag inte fick min frihet.
Att det inte funkade.
Att det inte funkade. Varför den inte fick ta plats. Jag fick ju ändå välja honom själv.
Ja, det blir så komplicerat det här.
Men det blir liksom att det handlar inte om det. Det handlar om massor med andra saker, komplexa saker i vårt samhälle som på något vis puttar in oss i en massa måsten och val och grejer som man liksom inte kan göra så mycket åt. Det finns en massa förväntningar.
Mm.
Jag måste göra alla de här sakerna för att den här relationen också ska funka. Och då kan det upplevas som att man får mindre frihet, tror jag.
Men jag tycker fortfarande, jag någonstans i bakhuvudet och säkert när lyssnar också så här, men vad 17, vad är liksom alternativet egentligen? Alltså är det väl så här det är?
Ja, men då kanske man också känner sig mindre ofri.
Ja.
Alltså om man på något vis förstår att man är liksom inte ett subjekt i det. Man, eller vad ska man säga, ett handlande subjekt i att göra de där intvingande valen som man inte själv vill göra, men som man blir måste till att göra.
Ja,
och en viss del av det är kanske också för att relationen ska funka. Precis. Apropå riktningen.
Mm.
Ja, men vad har vi för mål med det här? Ja, men då kanske det är det vi måste göra för att det här ska funka på längre sikt. Man kanske måste ha ett långtidsperspektiv. Allting blir också väldigt riktat på vad som händer här och nu.
Men jag tänker kanske. Så här, en liknelse med det här, med just det är väl som vi har varit inne på det grann, men all konsumtion, det är kanske någon som känner så här, oh yes, jäklar, alltså nu har jag bestämt mig för att nu ska jag börja spela paddel, för jag är så jäkla liksom, nu är det en helt ny idé, jag tycker att det är ett nytt sätt att tänka, men det gör det här personen för att den lever i en kontext där alla andra spelar paddel.
Ja,
och det är liksom ligger i, och man kanske känner att man är unik, fast det görs ju inte ur en tomma intet, utan det är ju en kontext. Och på samma sätt med det här med parbildningen, och att man lever liksom i ett samhälle, en kultur, en kontext och det här.
Jo, men när sex och intima relationer med ser som äventyr och saker som man liksom ska erövra eller liksom få sig till godo, liksom, att det ska vara någonting som man, ja, men mer konsumerar snarare än håller i, liksom. Mm. Då blir det precis på samma sätt som att klättra i berg eller ge sig ut på en paddel. Liksom, eller,
ja, just det. Ja, precis. Ja. Sexet blir som paddel. Och så
ja,
det blir en del
precis.
Av,
det blir bara en del i mängden. Så att det här med konsumtion handlar inte bara om saker. Jag tror att vi gör så med allt. Man konsumerar, liksom. Och det är liksom ofrånkomligt, apropå det fria valet. Vi är liksom inte fria att välja det, utan det är liksom någonting som...
Men en del av liksom ett lite annat, ska man säga, som man kanske kan sträva efter, det är ju kanske också ha en plan för det här viet, eller liksom vart eller vilken riktning man tar och sådär, och som vissa kommer till också. Men det tror jag, det är hon också inne på boken, det kan också vara svårt att ta upp, att diskutera.
Jag skulle säga att det är typ helt omöjligt med där man börjar träffa, för att sexet blir så viktigt inledningsvis.
Ja, just det. Man kan inte bara, vilken riktning har vårt förhållande här nu?
Och varför är just SVT ute med en ny säsong av Gift i första ögonkastet, tänker jag då. Då har man bestämt riktningen, ni ska vara gifta. Här är ingen sex först, utan här
nej,
gifter
precis.
Ni först och bestämmer er för att det ska vara ni. Sen får ni. Ja. Alltså det finns ett intresse ändå för frågorna, tänker jag. Att så här, omvärdera, hitta riktningar innan, alltså så här, bygga relationer på andra sätt och så där. Alltså det finns ju en längtan, tror jag, hos människor. En jätteenorm längtan till att komma samman, att ingå.
Men ska vi runda av?
Det gör vi.
Om man lyssnar på det här, kanske vi ställer någon fråga till dig. Nu har inte du skrivit boken, men du har ändå spännande perspektiv. Kanske någon som lyssnar och känner, jag vill ställa någon fråga. Kan man hitta det någonstans?
Absolut, det är bara att höra av sig. netcheramanda@gmail.com eller ja, jag finns på Instagram också.
Tack så mycket för att du var med.
Tack.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.